Ja, först och främst vill jag väl börja med att säga det som Paulus vet jag skriver ibland. Jag tackar Gud för er alla. Han lägger inga värderingar i hur många det är, utan han tackar Gud för alla. Och jag vill börja med att tacka Gud för att du är här idag. Tack gode Gud för att ni är här. Jag är så glad för det. Och jag hoppas att vi ska få en bra stund tillsammans. Jag hoppas också att den här predikan ska få betyda någonting för er också. Det är nämligen så, det är ju tredje gången jag predikar. Och det är så fantastiskt med det tycker jag för mig. För det ger mig väldigt mycket. För jag blir så liten när jag ska predika. Jag får ropa till Herren och säga hjälp mig. Det är inte så ofta vi verkligen behöver ropa i vår nöd till Herren. Men jag får nöd varje gång för jag vet inte hur man gör. Och jag vet inte hur det går till. Jag får ingen struktur. Jag vet inte hur man börjar. Jag vet inte hur man ska sluta. Och jag vet inte. Jag brukar säga det. Jag hoppas att den röda tråden åtminstone ska få vara Jesu blod i det hela. Och sen brukar jag be till Gud också om att slippa vara nervös. Men det är ungefär som att ja, det är en tagg i en kött. Det är ungefär som att han säger, min nåd är nog för dig. Du kan gott vara nervös så du håller dig liten och inte blir så stor. Magnus betyder ju stor annars ju. Men Gud vill ibland att vi ska vara små för att hans verk ska få ske. Och jag får hoppas att det får vara så idag. Det är ju så här att ibland i våra sammanhang så har det ibland hänt att man har diskuterat hur pass personlig får man vara när man pratar med människor. Får man till exempel fråga hur har du det med Jesus i ditt liv till en broder och syster? Det har ju varit lite så här, det kan ju vara lite påfluget. Jag tackar Gud för att det var en pastor som för 37 år sedan ställde den frågan till mig. För det gav mig någonting som jag fick tänka på då. Och jag var ju kristen, jag var 15 år och uppvuxen i kristen familj och konfirmerad och gått i söndagsskola och så där med Jesus. Jag hade koll på Jesus, jag hade koll på Gud och alltihopa det här, va? Så att jag sa det, ja, jag är kristen, jag tror på Jesus. Sen blev han ännu mer, hur har du det med anden? Och jag är så glad att jag var ärlig och sa som det var. Ja, anden, jag måste säga som det var, sa jag. Jag har inte riktigt förstått det där med anden, sa jag. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inte fått grepp om anden. Jag var väldigt glad för. Då gjorde han så här. Han tog ett vattenglas. Och sen sa han, det här glaset är du, Magnus. Vattnet är anden. När du blev kristen och tog emot Kristus i ditt liv och Jesus i ditt liv, då fick du anden som gåva i ditt liv. Och det kändes ju väldigt bra. Guds ande bor i oss. Och sen sa han, tror du det ska vara så här? Ja, det är väl bra ungefär så där var lite grann. Men jag förstod ju att han var ju ute efter något, va? Så att ja, kanske inte, sa han. Så satte han det under kranen där vi stod vid diskbänken. Och vattnet strömmade ner. Och flödade över. Så här kan det få vara vissa stunder i ditt liv. Så här kommer du få uppleva det ibland i ditt liv. Och sen gick tiden. Livet gick. Så jag på äldre dag började fundera. Och då kom jag tillbaka. Jag menar det gick ju säkert 20 och 30 år eller, utan att jag tänkte på det här. Direkt. Men för 15 år sedan började jag fundera lite. På hur var det med det här. Och i Bibeln då, där står det ju då, vet ni inte att ni är Guds tempel, att Guds ande bor i er? Det är hämtat från första Korintherbrevet. Så det var en fråga som Paulus ställde till dem då, vet ni inte att Guds ande bor i er? Det är en relevant fråga, vet vi om, har vi koll på detta? Och i Efesierbrevet så säger Paulus också så här, i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Det är en märkning på att vi tillhör Jesus. Och i Romarbrevet så står det, och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så anden ska göra våra dödliga kroppar levande. Och då är ju frågan lite grann, hur har det gått med det här vattenglaset i ens liv? Hur det har det varit? Och jag hittade en bibeltext som jag tänker, för att anden är ju en gåva ifrån Jesus. Och en text som jag tänkte läsa nu, det är då från Lukas evangeliet, 19 kapitlet. Och det handlar om talenterna. Kanske man inte så ofta väljer när det handlar om pingstdagen den texten. Liknelsen om talenterna. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affär med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres peng. En lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av den. Den som hade fått 5 talenter bar då fram 5 talenter till och sade: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra du gode trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sade: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du gode trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Och nu vill jag att vi tänker till på detta. Att för det första så handlar ju den här saken inte om pengar, det förstår vi. Jag tror inte heller den handlar om våra talanger eller våra förutsättningar som människor. Jag tror att mycket av detta handlar om Guds ande. För att Jesus, han lämnar ju och sen ger han anden som gåva. Det är hans förmögenhet till oss. Det är Guds förmögenhet. Anden är inte vår. Anden är Guds förmögenhet som vi får som tro. Och då handlar det heller inte så mycket om våra prestationer egentligen i detta. Men de som har förvaltat anden, där anden har fått växa till, där blir det att gå in i din herres glädje. Och för mig är ju det klippan Kristus, Guds fullkomliga glädje. Där ska vi få möta och vi ska ha den blicken och den känslan framför oss. Att det är himmelen som gäller. Men sen kommer vi läsa vidare då. Även den som hade fått 1 talent kom fram och sa det: Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd. Så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Han hade alltså lärt känna Jesus som en hård man. Och inte som en nådfull frälsare. Han hade ju lärt känna Gud genom kanske stentavla. Stentavlorna var det som var Gud för honom. Och inte nåden. Jesu kors hade han inte riktigt tagit till sig. Utan han hade bara tagit till sig stentavlorna. Hans herre svarade honom: Du usle late tjänare. Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen dem. Det som är mitt med ränta när jag kom. Och då tänker jag så här, att det här handlar ju givetvis inte om bank, för man får ingen ränta på banken. Så att, utan detta handlar helt enkelt om att Guds ande, vad gör jag med Guds ande som jag har fått som gåva i mitt liv? Jo, jag investerar den i Jesus Kristus. Han är en säker bank. Så Guds ande investerar jag i tron på Jesus och förtröstan på honom helt och hållet. Finns ingen säkrare bank. Och där, i tron på Jesus och i nåden, där växer anden. Anden växer genom nåden. Jag stannar där faktiskt. Men jag hoppas att den liknelsen kan få vara kvar lite grann. Och att vi kommer ihåg den här bilden lite grann i alla fall också. Guds ande bor i oss. Och ibland får den hamna under vattenkranen. Den är inte alltid där, men ibland är den där. Och de stunderna får man vara tacksam för. Och jag tänkte lite grann också så här, började fundera lite grann. Hur långt är det, Magnus? Hur långt är det med andedopet? För det vill jag också ta upp lite grann. Och då tänkte jag så här, ja Magnus, hur långt är det med andedopet? Jag har ofta bett om att få uppleva andedopet. Det vore fantastiskt att få uppleva ett andedop på det sättet som Bibeln beskriver det. Jag har ju min bakgrund inom, kan man väl säga, och ibland måste jag ju fundera över lite hur långt är det egentligen i vår kristenhet i Sverige. För att jag har ju då högkyrkligheten och trosrörelsen. Där kan man ju säga att det hade jag mina båda fötter när jag var ung. Samtidigt på samma gång. För det var ju två församlingar jag var med i. Och det var helt naturligt på den tiden. Och allt var inte Gud som glimma. Och andedopet, ibland då så blir det lite grann så här att när man var på det ena läget där, så var det ju som så att andedopet, alla som är döpta är andedöpta, fick man veta. Det tror inte jag. Jag tror inte det fungerar som så att 75% av Sveriges befolkning är andedöpta. Jag tror att andedopet är något väldigt speciellt som man kan få uppleva. Och det finns anledningar till det då när det får ske också. Det sker inte hur som helst, vad som helst, när som helst. Det kan ske vad som helst, när som helst, hur som helst. Men det är Gud som sköter det hela. Och det är heller inte som så att bara för att människor talar i tungor så innebär inte det att man är andedöpt. Tungotalet är ett tecken för att man kan vara andedöpt. Alltså andedopet gör att många gåvor kommer i funktion. Så är det. Men det är också som så att andens verk i oss ger ju en viss frukt. Och vi har också sett ställen där det har talats mycket i tunga. Där frukten har varit fruktansvärd. Där frukten har varit riktigt rutten. Så att vi ska inte direkt haka på tänka att bara för att det är tungotal så är anden där. Så att det finns, och jag ska nog säga det också, att jag tror att ett äkta andens dop i vårt land, i mitt liv och i vårt liv här, det skulle ändra på väldigt mycket hos oss. Och då kan man ju undra då lite grann också då, kan han predika om han inte ens är döpt i den heliga ande, om han inte fått uppleva andedopet? Och då vill jag läsa från Apostlagärningarna då, börja där då. Det blir kapitel 18 där är det, och vers 24. Till Efesos kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg. Och han talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Det var lite speciellt tycker jag. Han hade inte upplevt kanske andedopet som vi tänker oss då. Sen står det sen att de tog hand om honom och undervisade honom och så här, va? Och jag tror ju att det är som så att man kan vara ledd av anden. Han var ju ledd av anden. Så att just den här speciella tillfälligheten, om man inte har fått vara med om andens dop, så ska man inte tänka att man inte kan vittna om Jesus. För anden vittnar alltid om Jesus. Så att det har liksom inte riktigt, man kan ändå vittna om Jesus och predika. Och vi har ju i Lukas har vi ju också om lärjungarna där. Kapitel 9. Jesus kallade till sig de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjuka. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Och vad jag vet så hade inte de fått uppleva något andedop. Men han gav dem makt. Och den makten den har alla som tror på Jesus Kristus och tagit emot Jesus i sitt liv. Att predika. Vi behöver inte längre vänta. Vi får lita på att anden leder oss. Och däremot så är ju andedopet någonting. När människor får uppleva ett andedop, då händer det ju någonting. Predikan kanske blir på ett sätt så att det blir ett stygn i människors hjärtan till exempel. Och Petrus hade ju en stor frimodighet när han predikade. Han kanske inte var så nervös. Men de fick i alla fall göra detta. Och sen har vi senare också då att det sände ju ut de 70 stycken då sände ju Jesus ut. Och det var inte samma lärjungar verkade det inte som, utan det verkar ju vara andra som var med. Och de fick också den här möjligheten. Men då står det så här då mot slutet där. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa det till dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett dig makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Sen kommer detta. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himmelen. Vår glädje, vi får inte tappa detta alltså, för det är så stor risk, tror jag, att vi börjar glädjas över under och mirakel, så att vi tappar detta att Jesus kommer komma tillbaks och vi ska få vara i hans himmel, att det är det som är det viktiga för oss. Lite längre ner säger Jesus också här: Du har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det olärda och små, står det i min bibel här. Men det finns översättningar också som istället säger riktigt små barn. Alltså att det handlar om en sån förtröstan, att man är som ett riktigt litet barn. De som har den, när vi har den förtröstan, då blir det uppenbart för oss vad det är Jesus menar. Och jag tror att den största anledningen till att Jesus verkligen markerar för sina lärjungar här: Gläd er inte åt att de andemakterna och det lyder er, utan gläd er åt att namnet är skrivet i himlen. För sen kommer han ju också sen han ska tala om den sista tiden och framför allt tiden då att, och där säger ju Jesus det då, att det ska komma falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och det är ju klart det att om vi sätter vår glädje i under och tecken och liksom prioriterar det i våra liv, då börjar vi ju springa omkring på mirakelkonferenser och sen tycker vi att här händer det grejer, här vill jag också vara med. Och sen blir vi kanske lite lomhörda vad det är för evangelium och budskap i det hela som egentligen predikas, utan vi tappar liksom greppet när vi bara ser de här under och miraklerna som ska hända. Och det kommer ju bli väldigt lurigt då, för det kommer ju hända under mirakel där Jesu trogna lärjungar finns. Och det kommer finnas dem också bland de falska profeterna. Och jag kan nog tänka mig att, och jag kan inte se det på annat sätt än att de kommer nog dra stora skaror till sig. För annars skulle de inte hålla på. Det skulle inte ligga i deras intresse om det inte kom en stor skara. Men vad är då meningen med andedopet då? Det grundläggande då? Ja, det är ju som jag nämnde förut, och det är ju bland annat det här att det blev, för andedopet när det kom, det blev ju en väckelserörelse. Och där anden, där människor får med om andedopet, det blir det ofta en väckelse i den församlingen och i den bygden så ju. Men jag ska börja läsa från Jeremia. Kapitel 31, vers 33. Jag ska lägga min lag i deras hjärta, i deras inre, och skriva det i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Så det är det som bland annat händer i det hela, att Herren ska lägga sin. För det var ju så här att judarna, när de firar pingsten, det här händer ju på samma dag. Det är ingen slump att andens utgjutelse hände på pingstdagen, för det var judarnas högtidsdag. Det var därför det var mycket folk i Jerusalem. Och de var där, de hade ju då en skördefest kan man säga bland annat, och också att de firade att de hade fått stentavlorna utav Mose. Så det här var högtiden för judarna. Det var även stentavlorna. Och då läser vi i Hesekiel kapitel 36, vers 26 börjar på det. Där säger profeten så här då: jag ska ge ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det var det kanske allra viktigaste som hände i ett andedop. Gåvorna är underbara, men utan att detta också sker så är ju det bara en skrällande symbol. Det viktigaste i andedopet är att Gud lägger något nytt i våra hjärtan. Jag läser också från andra Korinthierbrevet kapitel 3. Det är uppenbart att ni är Kristus brev som är ombesörjt av oss och skrivet inte i bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Du bokstaven döda, men anden ger liv. Och vi tänker på han, den första som fick bara ett pund där, vet du. Han var ju rädd. Han hade stentavlorna. Han satte sin förtröstan till stentavlor och till lagen. Men de andra, de hade nog upptäckt att nåden på något sätt. Jag kan läsa lite till där. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristade på stenar, framträdde som i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som blekna framträder i härlighet, så framträder det som består i ännu större härlighet. Mm. Och sen så står det ju då att Mose lät ju duken vara kvar när härligheten bleknade där lite grann. Han ville ju inte röja det. Och så har det nog varit i våra liv också, tror jag. I mitt liv har det varit så många gånger. Jag tror att det är så i församlingar. Jag tror det är så i vår kristenhet idag. Andens härlighet har bleknat många gånger hos oss. Och så försöker vi då hänga på en duk istället. Och försöker vi göra saker och ting så att det ser härligt ut. Och som att det, människor ska få uppfattningen av att det här är härligheten. Då anstränger vi oss och så hittar vi på massor med saker som... ja. Istället för att vara ärliga och komma till korset igen. Där Guds härlighet kan få ny kraft. Det jag ville säga här nu till början med då, att det viktigaste med andedopet och varför vi ska längta efter andens dop, det är ju för att Gud ska skriva sin lag i våra hjärtan. Det kommer ju att förnya och förändra oss alla. I andra kurser står det så här också då. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Och när det gäller andens gåvor då, så står det ju i första kor 12, 13 och även ja, 12 och i kapitel 14 så står det ju. Jag tar lite paus ibland, det tror jag ni uppskattar. 31 var det där, ja. Det står det i min översättning så här: men sträva efter det nådegåvor som är störst. Och jag har fått lära mig det, och jag tror att det är en väldigt bra sak att man tänker, för att det var någon som sa att den exakta översättningen borde, eller är egentligen längta efter. Då handlar det inte om oss längre. För när det säger sträva efter dem, då handlar det om våra prestationer, och då kan det lätt bli att man, jag har förtjänat de andliga nådegåvorna, jag har strävat bra. Men en längtan, det är någonting annat. Det är någonting man, när man saknar något, man längtar efter någonting. Det blir ett tomrum igen som Herren kan fylla. Så det kan vi ha med där lite grann. Att det handlar inte ens om prestation i detta, utan det handlar om vår längtan. Om den finns eller inte. Och i första kor 14 då står det då sträva efter kärleken. Men det kan vara längta efter kärleken. Att vi ska ha en längtan efter den. För våra strävande och ansträngningar och det utan anden och utan längtan, det går inte. Nu ska jag ta Galaterbrevet kapitel 5 vers 16. Och då handlar det då om andens frukt, och den är väldigt viktig för oss att vi är medvetna om det, för att när anden växer till i oss, då växer också frukten till i oss. Och därför kan vi också då utgå ifrån att i sammanhang där det blir istället girighet, maktlystnad. Det finns ju sammanhang där det har varit både sexuellt ofredande och misshandel och mord inom Guds hus. Och det är ju inte andens frukt, det förstår vi ju. Hur mycket man än talar i tungen så är det inte anden som gör dessa verk, utan det är något annat. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläro, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Och i uppenbarelseboken i alla de här till de här församlingarna avslutas ju alltid att hör vad anden säger till församlingarna. Så att lyhördhet mot anden är ju viktig då ju. Jag har inte koll på tid och sånt där, så att jag läser lite till. Och Romarbrevet 8, vers 15 och 16. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. När ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Anden själv vittna med vår ande att vi är Guds barn. Det är också ett stort tecken tycker jag på när anden är verksam i en gemenskap. Att man får ett barnaskap. Och jag hoppas att det är så det får vara så också, att man funderar över detta. Har jag barnaskapet? Kan ropa Abba Fader? Eller har jag rädslan? En annan viktig bit med anden och vikten av att vi har anden, det är helgelse. Och då läser jag Romarbrevet kapitel 6, vers 22. Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Så ska jag läsa från Hebreerbrevet också då. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och det är ju alltså anden i oss, när den får växa, då växer helgelsen i oss. Så viktig är anden för oss. Så jag är väldigt tacksam att han tog upp det här samtalet med mig och frågade, hur har du det med anden? Och det är ju viktigt att vi ställer den frågan till oss också, eller till oss själva först och främst. Vi behöver inte gå omkring och fråga varandra. Men jag tror att var och en behöver ställa den. Hur har jag det med anden? Har anden fått växa i mig? Så att helgelsen, det är ju för helgelsens skull, alltså, så att vi ska få se Kristus. Utan helgelse så får vi inte det. Och i Efesierbrevet så står det då att bedröva inte Guds heliga ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Alltså att säga att jag behöver inte det där med anden. Det räcker med Jesus och Gud och det här liksom. Men anden vill jag inte. Jag gräver ner anden helt enkelt i jorden. Så får det vara så. Det är att bedröva Guds heliga ande. Och vi har fått den som ett sigill för befrielsen dag. Alltså. Och ligger den då i jorden så, ja, då har vi inte sigillet. Och nu ska jag börja komma mot de sista bibelorden då. Och då är ju frågan som vi måste ställa oss nu då. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Vi behöver få ett andens dop. Vi behöver få uppleva ett andens dop. I våra församlingar, i våra liv. Så att Gud kan skriva sin lag i våra hjärtan. Ja, då är frågan, behöver vi fler stora konferenser? Behöver vi mer neonljus, större högtalare? Behöver vi en förkunnare från USA som kommer hit för att andens dop ska få ske i våra liv? Eller vad är det som brister för något? Och jag tror att det är det som brister, det är brist på svaghet. För när jag är svag, då är jag stark, säger Paulus. Och jag vill gärna läsa några bibelord från det också. Och det är andra ko 12 hamnar vi i också. Andra Korinthierbrevet 12, 7 och 10. Och det är ju, Paulus han har ju då motvilligt berättat om den här fantastiska uppenbarelsen som han hade fått uppleva. Han ville ju inte så ofta berätta om under och tecken och sådana grejer. Han predikade ju inte så mycket om att han botade sjuka och sådana här saker. Han ville ju predika Kristus. Det var ju det centrala för honom. Men så säger han så här: och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, över förföljelse, ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Så Paulus hade ju fått upptäcka detta, att det var ju i hans stunder av stor svaghet som andens kraft var stor i honom. Och i första ko 15:43 står det: det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Och i andra ko 13:4 så har vi ett bibelord till: han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds kraft. Så är också vi svaga i honom, men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få känna. Så det är svaghet när vi är svaga. Och jag skulle vilja att vi funderade över hur vi har det med anden. Och på vissa möten som jag har varit på ibland så har man sagt det, att nu ska alla springa och ställa sig i mittgången, alla som vill uppleva anden. För nu är anden i mittgången. Jag har inte riktigt delat den uppfattningen vid det tillfället. Jag upplevde andens dop där jag satt kvar lugnt i bänken och upplevde att stillhet och att Herren sa till mig genom stillhet och förtröstan. Så upplevde jag en viss härlighet där jag satt kvar lugnt och stilla. Men jag skulle vilja att vi alla faktiskt på något sätt tog med oss lite av detta hem idag när vi är ensamma en stund. Ställ oss den här frågan: hur har jag det med anden? Och be Gud om att han ska leda oss i detta. Och att tillväxten i vår ande ska få ske. Och den sker genom vår svaghet. Så vi måste börja söka vår svaghet också. Så är det nog. Vi kan be tillsammans. Tack Herre för att vi får lita och förtrösta på dig. Tack Herre för din stora nåd. Jag tackar dig Jesus för gåvan, den helige ande. Tack Herre för att du visar oss korsets väg. Och Herre, du ser att vi är många som längtar efter att få uppleva andens dop i våra liv. I vår församling och i vår stad. Och Herre, jag vet att andens dop sker i var och en. När vi törstar efter dig, när vi längtar efter dig och när vi söker dig. Och du har också sagt att den som ber efter helig ande, den ska få helig ande. Och Herre, jag ber dig om att du ska fylla oss med din helig ande. Men jag ber dig också Herre om att vi ska förstå att din nåd är nog för oss. Tackar dig Herre för att vi ska få glädjas åt att vi ska få komma till himmelen. Det eviga livet med dig, Jesus. Herre, fyll oss med den glädjen. Så att vi behåller det målet här. Så vi inte börjar se på allting som finns i världen. Och börjar längta efter allt som vi ska göra och allt som ska finnas. Utan att vår största längtan i våra liv ska få vara att få möta dig i din härlighet. Jag tackar dig, Gud, för var och en som är här idag. Och be dig om din rika välsignelse över oss och din heliga ande. Amen.